Välkommen till den stora podden här på Tyresö Snöradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsson. Avsnitten handlar om gästernas ledarskap och dem som människor. Här får ni lyssnare ett nytt perspektiv i varje avsnitt.
Hej och välkommen på Horo Hallström. Tyresö Snöradio.
Tack!
Du är ju fritidsledare i Tyresö kommun.
Ja, faktiskt. Det är jag.
Och jag har ju också varit det. Och anledningen för att jag vill ha med dig här idag, det är ju för att vet, när man träffar ledare ute i världen så tänker jag så här. Tänk om alla hade samma energi som Horo Hallström. Och ett av mina mål är ju att sätta en staty mitt i Tyresö centrum på dig.
Nej, men vad snäll du är.
Det är ett mål. Alltså det är för att jag ska förklara, för att jag har fått feedbacken under mina ena poddsläppet jag har släppt. Just nu. Det kommer komma flera innan det här.
Okay.
Men de har sagt att jag måste bli bättre på att förklara vem personen är. Och Horo Hallström är en ledare som är jättehögt upprankad i mina ögon. För att du har sån energi. Och trots av att du har jobbat väldigt länge i kommunen så kommer du alltid med den energin. Och det säger, ja, men vem är Horo Hallström? Ja, han är nog den människan med det godaste energihjärtat som finns på den här planeten. Och jag önskar att alla som jobbar med människor, oavsett position eller roll i livet, att man har och lär sig av Horo Hallström.
Ja, jag tror energin kommer inte av sig själv. Jag tror omgivningen gör också att energin finns där. Så det är det som är så himla roligt också att tala om. Vi kanske kommer in i senare för programmet vad som gör att jag har den här energin. Det är ju, jobbar ju med ungdomar, vuxna, jobbar med yngre ungdomar, eller alltså 10-åringar uppåt.
Kids.
Kids. De ger ju en energi. Och så slukar de lite energi mellanåt också.
Mm.
Men det är bara positiv energi de slukar från mig.
Jo, men det är också att alla har ju så här bad days. Förutom Hallström.
Det stämmer nog. Det har du rätt i. För jobbet. Man ska ha kul på jobbet. Man ska ha bra på jobbet. Och så finns det ju downs. Men jag tror de bekymren får man ta med sig hem. Och reflektera när man åker hem eventuellt.
Ja, men det är inte alla som är duktiga på att kliva in i det rummet och stänga dörren. Och det är någonting som jag tror att det är flera ledare som behöver lära sig utav dig. Att så här, jag kanske haft en skitdålig morgon, så jag spillde kaffe på mig själv, bråkade med frugan hemma, barnen vägrade gå till skolan, man fick dra i dem in i bilen, alltså vad som helst. Men något som du är så jättebra på, det är verkligen så här, när du kommer till jobbet, då är du närvarande.
Ja, det är ju så. Jag har ju jobbat i 31 år i kommunen, jobbat med som fritidsledare. Men däremellan har gjort massa annat naturligtvis, med inte bara jobbat på gården på kvällstid. Jag har jobbat inom skolan också som skolfritidsledare och hoppat in någon termin och jobbat som idrottslärare. Jag har varit med och jobbat och vickat som idrottslärare under den tiden. Det här var under 90-talet där man inte behövde ha någon så här jätte utbildning, men man hade ändå en fritidsutbildning. Man hade den här relationen till kidsen och så vidare. Så att, men energin, om vi ska fortsätta på energifronten. Jag tror att när man kommer till jobbet, man måste ställa sig in, vad är det jag ska göra på jobbet idag? Så att man har koll, liksom, inte man har lite shit. Man är förberedd för allt möjligt. För att ena dagen är inte lik den andra på Tyresö fritidsgård. Nu pratar jag, jobbar på Tyresö fritidsgård där. Den ena dagen är inte lik den andra, som man skulle tro att amen, ni bara där kommer göra samma sak. Nej, det är det inte. Det är många.
Nej.
Nej, det är absolut inte. Det är många olika individer vi har att göra med varje dag på fritidsgårdarna.
Men är det så att när du kommer, jag tänker så här, är det någon rutin som du har, som liksom så här, som du förbereder dig för att komma till jobbet och så här, sitter du i bilen och, innan du kliver ut där så här, idag ska jag göra ett så fantastiskt arbete som jag kan. Jag ska alltså så här, för det, alltså det är ju inte, jag tänker att det måste ju nästan vara omänskligt att komma med den energin. Alltså jag vill verkligen att lyssnarna ska förstå att du inte, du har inga bad days.
Nej, men alltså jo, jag har ju Jag har ju agendan att man kommer till, man har ju vissa prioriteringsgrejer man måste göra. För jag jobbar med också olika projekt också inom kommunen, med till exempel Tyresfestivalen, och vi jobbar med dagkoll, och så att vi har ju en schema eller möten där jag måste göra. Men sen finns de här utanför, tiden utanför. Det är där, vad gör man av den tiden? Jo, man ser till att hitta på andra saker. Man går upp till skolan, minglar där och morsar med kidsen. Det är där man får energin. Liksom. Då skojar lite med dem. Och, inte allvarligt, men samtidigt att de vill känna sig bekräftade, kidsen. Det är det man har ett mål. Eller jag har ett mål att man ska försöka se varje unge eller varje individ som den är. Och då försöka jobba därefter. Det är lite det, den vad ska jag säga, det är det jag tänker på framförallt när man pratar med kidsen och försöker lyfta dem.
Men det måste ju vara, du har ändå jobbat i Tyresö i 30 år. Och du har säkert varit med att träffa
33.
Att ha väldigt länge.
Ja.
Och då är det ju så att du har säkert barn, även barnbarn som du har liksom jobbat med.
Ja, vad kul att du lyfter upp det. För jag har ju barn som går i, precis som du säger, barn som går på fritids nu. Och även barn som går på gården på kvällstid. Där deras barn kommer så här: Horo, du känner min mamma va? Du hade henne när hon gick i högstadiet en gång i tiden. Och det här barnet är ju 12, 13, 14 år gamla. Vi har till och med de som är 20 år gamla, så vars föräldrar jag har haft som fritidsledare. Och då får jag ju en hälsning tillbaka. Alltså, för att de säger, men hur jobbar han fortfarande där? Ja, det gör han. Och han är lika roligt, säger de. Mm. Det vet vi inte.
Och inte åldrats en enda dag.
Det får jag höra också.
Ja.
Det brukar jag få höra också. Du ser likadan ut som du gjorde när du var 23 år gammal, Horo.
Ja, men vissa har ju säkert bara den lyxen av Horo. Mm. Jag hade ju önskat, jag har ju börjat få rynkor och grejer. Och jag är ändå bara 38.
Nej. Jag pratade med, ja, det var kul det där med åldern. Det var ju någon ungdom, han var typ 36 år gammal. Jag träffade honom på ICA här. Och han sa, men hej Horo. Det är det lik, men vad är det du äter? Vad är det du har för någonting? Eller varför blir inte du äldre? Nej, jag jobbar med ungdomar och äldre som ger mig energi, som tar bort det här gråa håret som jag har. Så är det. Men nu har jag inget hår, ni som lyssnar. Jag har inget hår, jag har rakat av mig, så man ser inte. Men ansiktsformen är ju likadan. Så det är ganska få bra bekräftelse. Nej, jag vet inte. Det är bara att det är det här energin som man sprider energi. Man måste vara glad, man får inte vara ledsen. Alltså, Det är klart om det finns ju, om man har ju dåliga dagar. Det är inte så att oho, det är kul varje dag.
Ja, men, nej, alltså, men det märks ju inte.
Nej, men det alltså, kanske märks när man kommer hem. Nej.
Jo, ja, men alltså, då kanske man säger helt slut. Men det märks inte yrkesmässigt.
Nej.
Och det är ändå, vi är ju på jobbet och det är ju ens professionalitet.
Mm. Jag tror jag har sagt den dagen jag kommer till jobbet och säger så här, men nej, alltså man säger det här är skittråkigt, pisstråkigt. Nej, då får man söka sig något annat eller något sånt där.
Men det måste ju finnas människor som jobbar i ekorrhjulet och så här bara är kvar där. För att det är en trygg plats.
Mm. Men det här är ju inte jobba i ekorrhjulet. För jobba som fritidsledare, det kommer ju nya generationer av ungdomar varje år. Ny generation av ungdomar, vi kanske har en generation som under 2 års tid. Så slutar man gå på gården. Så kommer nya ungdomar. De är ju också nya individer. De är inte likadana som de slutade. Sen kan det vara att den här generationen, det är ju en social generation av ungdomar som vill göra sociala saker, göra roliga saker. Och då snappar man på den idén.
Jag tänker på, eftersom du har varit fritidsledare så pass på så länge, hur har ditt ledarskap ändrats från första åren till nu?
Jag tror, alltså, mitt ledarskap, den är likadan. Det är kanske mer att jag coachar eller handleder eller är mer mot mina kollegor. Pratar mer handledare mot kollegornas håll, hur vi förhållningssätt och så vidare. Visst, de har den med sig, men om man har en erfarenhet med ungdomar, tycker jag att jag kan delge mig min erfarenhet. Hur hanterar man svåra möten? Föräldrar, ungdomar, ledare. Hur hanterar man de konflikterna? Samtalen, de svåra samtalen. De kan man ju diskutera på olika sätt.
Jag tror också det ligger i att tryggheten att du har jobbat här så pass länge. Nu har jag sagt det typ 5 gånger. Mm. Men det ligger ju också att du har relation med alla som... Du har ju liksom relation med föräldrarna. De känner sig trygga, de vet vem du är. Och det blir ju ännu större än... det blir ju en ännu tryggare funktion att de vet att du jobbar på det stället.
Ja, absolut. För jag är ju... Det var också en grej som dök upp, en reflektion som dök upp här igår. Vi hade sån här kvällsmöte på gården. Och jag räknade ut att 5 av de som jobbar, de har jag haft som ungdomar. De har gått till skolan och de jobbar som fritidsledare nu. Inte under mig, men tillsammans med mig som kollega. Bara det säger en hel del åt dig. Men Oro, de sa så här, Oro, du har ju haft alla oss. Vi vet hur du tänker. Nej, det vet inte hur du tänker. Men jag kan ju hjälpa dem på vägen. Och ge dem. Men det här med tryggheten, absolut. För mig blir det ju också enklare. Om jag har relation med föräldrarna. Så att det bara med ungdomar säger, men ska vi ringa? Om det händer någon sak och ting, ska vi ringa dina föräldrar? Nej, ni får inte ringa. Men jag känner ju dina föräldrar. Det är ingen fara. Så att på de bitarna för att kunna få enklare relation eller möte med kidsen, det är mycket enklare om man har jobbat ett tag länge på jobbet och de känner till en. Och det hjälper också faktiskt ganska mycket med, för mig blir det också lättare om man jobbar länge i kommunen, man har ju ändå kontakter i andra verksamheter, i andra enheter eller i samverkan med andra föreningar bland annat. Där vi har möjlighet att kunna lotsa vissa ungdomar som känner, men jag vet inte hur jag ska ta kontakt med basketföreningen. Men hallå, jag känner den som jobbar i basketen. Kom, vi går ner till basketen. Så att det är de ledarbitarna man kan ta också, att man har en relation med andra verksamheter i kommunen.
Ja, jag tänker ju på den här att prata om att ringa till någons föräldrar. Och oftast brukar det vara en negativ klang. Och någonting som jag tycker fritidsgårdarna har gjort och bör göra oftare, det är att ringa när barn gör bra saker. Mm. För oftast i det dagens samhälle så får man alltid höra hur dålig man är, att man inte har skött sig. Men jag brukar ändå så här, ja, men jag ringer några föräldrar och säger, hej, du är den här föräldern. Jag vill bara berätta att den här ungdomen gjorde det här. Mm. Vilket fantastiskt arbete och tack för att ni har stöttat.
Ja, det är också en sån bekräftelse man får. Det du nämner är också en sån här grej som egentligen vi ledare inte anamma eller tar till oss så ofta, att vi ska faktiskt, varför ringer vi inte när ungdomarna sköt sig eller när vi har sett något bra? Det är det som egentligen är också våra akilleshäl, att vi inte vi att man inte tänkt på det. Man borde ha det på agendan. Men jag märkte igår. Om man ska ringa för det. Men hörni. Igår så var faktiskt. Alex här. Och skötte sig superb. Han kom in och var strålande glad. Och ville göra allt möjligt. Visste ni att han ville sitta och liksom och pärla exempelvis. Så föräldrar. Nej, vadå pärla? Han är ju. Så att man måste berätta lite utifrån vad föräldrar kanske inte vet vad barnen gör på sin fritid på gården.
Nu, och jag har hört att det är många föräldrar som säger att ja, men jag vågar inte släppa mina barn till fritidsgården. Och vårt mål som fritidsledare är att det är en trygg plats för barn och ungdomar. Och att, men också att vi skaffar en bättre relation med föräldrar. Mm.
Och där önskar jag att föräldrarna mer och mer tar sig ner till gården. Och med det sagt så har vi i alla fall en gång om året har vi något som heter Mångkulturell Weekend på Tyresö fritidsgårdar. Här har vi verkligen en generationsbrytande weekend där allt från barn, morföräldrar, ungdomar, barn som ligger i barnvagn, de kommer inte till gården. Vi lagar mat från olika länder, vi dansar nationaldanser, så att det, den kulturella utbyten och där föräldrarna får se vad en fritidsgård är, hur det kan vara. Med det sagt behöver inte vara så här är det varje helg. Men de får en bit av att ledarna som jobbar på gården, hur de är mot ungdomarna. För att bara för att de kommer ner, det är inte bara maten, det är ju den relationen med ungdomarna. Man high-fiver med kidsen. Alltså det finns en trygg grej där för dem att vara. Och det här med Monkulture Weekend, det är ju alla nationaliteter som möter varandra på samma ställe. Det är allt från, när vi pratar Mellanöstern, det gäller Mellanöstern och Sydeuropa, olika länder som är på gården och omgås, äter mat.
Och där måste man ju alltid komma lite tidigare, för det är alltså en kö på typ 400 meter om man ska ha mat.
Ja, det är maten, det är, och så här är ju, det här är inte bara personalen, som det är ju föräldrar med ungdomar, det ska man ha det i åtanke, som hjälper till att laga de här maträtterna. Men naturligtvis att med vår verksamhetsbudget, absolut. Men det är mer värd att få det till, kommer till Tyresöborna, alltså just den här gruppen, till gagn.
Ja, men när jag ser den här vet du, multikulturella matweekenden, som, eller inte matweekend, men det är multikulturella
Kulturell weekend.
Multikulturell weekend. Då ser jag det som man brukar prata om, att det krävs hur säger man? Det krävs en hel by att uppfostra ett barn.
Ja.
Och det tycker jag att man upplever när man ser just det här eventen. Att det är verkligen alla föräldrar där, vårdnadshavare och fritidsledare och andra viktiga människor i kommunen är där. Och skulle det vara så som norm att vi säger att det är en öppen fritidsgård för alla, där alla kan vara. Mm. Då är det ju liksom, det blir att alla fostrar varandra på något sätt.
Verkligen, verkligen. Och så är det så här att det är ju, alla fostrar varandra, man får ju ta del av andras kulturer. Det är det som är så himla bra med det här. Till exempel, vi kommer ha en, om man säger så här, vi brukar ha en kulturell folkdansgillet exempelvis. De kommer ju dit och visar folkdans, svensk folkdans. Och jag som är från Kenya, oj, är det så här man dansar i Sverige? Vad kul, då får man ju lära sig ringdansen där, eller man ska säga, eller pardans.
Små grodorna.
Nej, inte små grodorna, det är mer foxtrot, polka och såna schottis, och det är såna danser som man hoppar runt, och det är inte små grodorna. Men små grodorna, det är svensk, ja, midsommarstånd.
Jag tänker mer just om man inte är van med den kulturen, ja. Att helt plötsligt ska folk samlas för att dansa runt en påle som symboliserar, vad heter det nu då? Att man ska vara fertil.
Okej.
Okay. Inte så, ja. Jag tror för mig att det är så.
Ja, jag har ingen aning, men den har inte vi på Multikulti Weekend.
Nej, men det är ju ändå svensk kultur, ja. Med situationstecken, att man ska köra den liksom, ja. En gång. Midsommar heter det ju faktiskt.
Midsommar. Ja. Midsommarafton. Nej, men det är det. För att gå tillbaka till det här med ledarskap också, det är ju, ungdomarna testar en hela tiden som ledare. Så att, jag har inte gjort det där. Nej, men jag såg det för 2 minuter sedan att du höll på och rökte där utanför. Hur ska vi göra det här? Våra relationer med varandra. Hur ska vi göra? Ska du går ju 7:an och du röker. Ska du ringa hem och förklara för föräldrarna, för vi har en policy att vi ska kontakta föräldrarna oavsett vad. Ska du eller jag ringa föräldrarna? Nej, men snälla, det var första gången, det var bara denna gången. Kan inte vi bara skippa det? Snälla, kan vi inte skippa det? Nej, vi kan inte, vi har en policy. Ska du ringa eller jag ringa? För jag vill ge dig en chans för att komma hem och förklara hur det är. Och sen, oavsett vad, du kan inte bara säga att men nu har jag berättat hemma. Jag måste ha någon slags feedback från föräldrarna att du har berättat hemma.
Ja, och det här är också intressant, för att det är ju en policy. Och det är också för mig ett det är ett tecken på ett nästan ultimata ledarskapet. Mm. Är det låt gå ledarskap eller är det konsekvent?
Just det. Mm.
Och man har ju också suttit i den sitsen så här, du vet reglerna, jag såg att du rökte, jag måste ringa dina föräldrar.
Mm.
Och då har man ju haft den dialogen. Och så ringer man föräldrarna. Och då blir ju samtalet efter, hur kunde du ringa mina föräldrar?
Mm.
För jag sa ju att om man röker här, vilket man inte får, så är mitt alternativ det att bara ringa dina föräldrar.
Mm.
Och då blir ju det ett ansvar från min sida. Och det är klart att ungdomen i den här frågan inte vill att jag ska ta det ansvaret.
Nej.
Men, och det är också en ledarskaps egenskap. Att inte vara den som säger, låter det gå.
Nej. Vi försöker ju lägga ansvaret på ungdomen. Det är som jag sa, ska du eller jag ringa hem? Man lägger ansvaret på det. Gå hem och berätta vad som har hänt. Kom tillbaka imorgon och berätta för mig hur det gick där. Ja, men det gick skitbra. Jaha, okej. Då ringer jag och kollar. Nej, gör inte det. Jaha, du berättade inte hemma. Nej, men då måste jag ringa.
Men det är också att ungdomar är ju skitdåliga på att ljuga.
Ja, verkligen.
Det är ju liksom inte en styrka hos många att bara blåneka. Mm. Men sen finns ju också något som kallas gaslighting.
Mm.
Där man övertygar, om jag har gjort någonting som du har sett, då övertygar jag dig om att du ljuger och har fel. Och det är ju ungdomar idag tror jag är experter på att börja gaslighta ledare och andra vuxna.
Ja, verkligen. Och inte bara idag. Du jobbar med digitala verksamhet, digitala nätet, hur man är på nät och så vidare. innan du kom in i bilden, det här det är kanske 10 år sedan, då var ju mobilerna, då, på tal om det här, ska du eller jag ringa hem? Då ringde en ungdom mig. Hej, det här är Idas mamma som pratar. Ida berättar för mig att hon röker. Ida, varför ljuger du för? Jag hör att det är du. De försöker verkligen tönja gränserna. Men de tror att vi är, som du säger, vi ledare är dumma. Vi förstår inte.
Men det är också, det är liksom, det, alltså det är det som jag också tycker är fantastiskt. Det är liksom ungdomarnas roll att försöka blåsa oss.
Mm.
Och det är ju att vi också är stabila ledare och som visar vad skåpet står för oss.
Mm.
Men också att vi också är den trygga vuxna på det sättet.
Och där måste vi verkligen hjälpa de ungdomar, bekräfta dem och förklara att nej, men det är inte okej det du gör och det här kan få konsekvenser i framtiden. Hur på jobbet ska du, när du får jobb någon gång i tiden, tänker du agera som du gjorde nu eller så vidare. Så att vi trygga vuxna, vi ska ändå handleda eller hjälpa kidsen på vägen. Inte bara överge dem. Och det bästa med för att kunna handleda med kidsen och bekräfta dem, i alla fall när de kommer till gården på kvällen, när de kommer in, gå fram, morsa med dem. Det bästa kidsen vet, som jag kan lämna som miljö, är att benämna med deras namn.
Mm.
Kul att du är här, Sven, ikväll. Vad roligt. Eller Jonas, jättekul att du kom. Josefin, nej, du är också här ikväll, vad roligt. Men kommer du ihåg mitt namn, Horu? Ja.
Mm, men det är ju viktigt. Det är ju viktigt för alla.
Uh-huh.
Det är ju även när man möter en vuxen människa att man säger hej, namnet. Mm. Att de vet att, uh-huh, att jag ser den här personen. Och det, jag tror det också ligger i ett fantastiskt, du har ju det ledarskapet att alltid vara den som säger, ah, men hej Alex, hej Horu, läget. Att det blir ändå direkt en återkoppling. Och att du kan mitt namn när vi ändå jobbat ihop.
Mm, ja.
Men det är också viktigt för alla människor.
Nackdelen kommer här, när man jobbar så länge i kommunen.
Mm.
När man har jobbat med ett barn som gick i 10 och 30 år senare och kommer fram. Hej Oro, kommer du ihåg mig? Ja, Stina. Nej, det var inte Stina. Alltså, det är också där man...
Ja, men, jag tror jag jobbar med typ 600 ungdomar. Mm. 1000 ungdomar. Ja. Och det är ändå, jag ändå jobbat några år.
Mm.
Men du har ändå jobbat 30 år. Alltså förstår du, det är typ halva Tyresens befolkning som känner dig.
Tyvärr, jag hade önskat att man skulle kunna, ansikten känner man igen, men man önskar att man skulle kunna andra namn som man mött under årens lopp. Liksom. Men man kan inte det. Inte när jag gått kanske 15-16 år och man inte träffat.
Men tror du att du känner igen dem, att det ändå är ett... Det är ändå en bra egenskap att du känner igen dem.
Ja, jag känner igen dem, absolut. Och inte bara de här busiga som man kommer ihåg, busiga inom situationstecken, ska jag säga, så tala om så att jag gör situationstecken. Men det är väl de andra vanliga, vardagsvanliga människorna. Vad är vanligt? Vad är vanlig ungdom? Vad är icke vanlig ungdom? Men det är de här icke utåtagerande, eller man ska säga. Man kommer ihåg de här utåtagerande kidsen som man har haft mycket samtal hem till föräldrarna. Man har haft en bra relation med föräldrarna och föräldrarna har varit tacksamma att vi har ringt. Det är de, visst kommer man ihåg namnen, men ansiktena för de andra kidsen, det känner man igen lite grann. Så att.
Och jag tänker på din coachande attityd mot andra kollegor. Hur approachar du det genom eftermötet eller föremöte? Hur jobbar man för att få ett bra samtal mellan två kollegor?
Jag tror det kan vara ett exempel kan vara så här att under kvällen, man jobbar under kvällen, oavsett vad man gör, om man är tre som jobbar under kvällen, det kanske är 30-40 kids på gården, och att oavsett vad man gör har jag i alla fall tillbaka ryggen att observera, inte för att titta på vad gör Alex under hela kvällen, men omedvetet observera vad Alex har gjort under kvällen, vad du har hållit på med eller vad Stina har gjort under kvällen. Sen på eftermötet brukar jag säga, men Alex, du satt jättelänge med den där ungdomen där borta, vad pratade ni om? Jag skulle jättegärna vilja veta också, det var kanske viktigt, men jag tyckte du satt för länge, alla andra ungdomar under kvällen, de fick inte din tid. Så förklarar du för mig, den ungdomen hade haft en pissdag, hemma är det skit. Då får jag den relationen, bara för att det är coachande, att man bekräftar varandra. Vad som man, eller, du står 20 meter från en ungdom och skriker. Gå! Alltså, för mig blir det bättre att du går dit bort och pratar med ungdomen. Han kanske känner sig utpekad när du skriker så högt på honom. Det är den coachande ledningen vi pratar om, att hur bemöter vi varandra, hur bemöter vi ungdomen? Jag skriker inte åt dig, Alex, kom hit. Nej.
Nej, det blir så. Man vill ändå, man vill ändå att gruppen ska göra det bästa jobbet för ungdomarnas skull.
Ja.
Och lyfta taket för sig själva hela tiden på något sätt.
Men det är det, precis, det är det. Då hjälper vi varandra genom att bekräfta varandra. Men det, under kvällen jobbar du så här som ledare. Kan du tänka dig, inte skrika åt barnen, är bättre att du går fram och berättar vad du vill egentligen. Eller, du kanske vill att han skulle lämna sin pant, men skrik inte. Gå fram och säga, men panten, vad är det någonstans? Ett exempel. Och det andra kan vara ju också att när man leder kollegor i olika samtal. Det kan vara så här att det finns en metod man använder. Om det har hänt en konflikt under kvällen med en ungdom, du kan inte bara säga gå hem med dig. Nej, då får inte den möjligheten att jobba med den här ungdomen som har betett sig illa under kvällen. De måste veta vad de gjorde för fel. Förlåt. De måste göra vad de gjorde för fel. Och om det var grovt, då måste ni säga så här. Jag upplevde det så här. Hur upplever du situationen som när du håller på att bråka med din kompisen? Men jag upplever den så här. Men hur vill du ha det? Hur ska vi ha det? Så man gör en överenskommelse med ungdomen. Ska du vara här under kvällen eller hur vill du göra? Ungdomen kan säga, men vet du vad? Jag går hem för idag och så kommer jag tillbaka imorgon. Jättebra, det är en bra överenskommelse. Men jag kan säga så här också. Jag har den mandaten att säga, han får inte säga vad han vill för överenskommelse exempelvis.
Ja, men så är det ju.
Ja, då säger jag till honom, nej men det där tycker jag inte om. Jag skulle vilja att finns det möjlighet att du kan prata med den där kompisen du bråkade med? Ja, det kan jag göra. Absolut. Så man kommer överens tillsammans. Man ger lite ansvar till kidsen där med överenskommelse, att man inte tar det ifrån den.
Ja, och den metoden funkar ju överallt.
Mm. Ja, den funkar i familjeförhållande också.
Ja.
Det är det bästa ju. Så att,
och den, jag tror också att den funkar om man är chef i näringslivet. Mm. Att, vad tror du är det bästa för oss? Hur kan vi jobba oss framåt i det här?
Alltså,
men det kommer bli intressant att intervjua andra som har andra roller som kanske också använder den här metoden fast på andra sätt.
Ja, spännande att höra. För det finns massa olika metoder. Alltså, för vi, för det är inte bara att vi är på gården som många ser utifrån, att men ni spelar pingis och bara dricker kaffe. För oss finns det mycket pedagogik och i samtalen med kidsen, så att det måste man även utomstående ha med sig. Att bara ungdomen kommer till gården, den söker en trygg vuxen. Den kanske första dagen den träffar en vuxen som bryr sig, som vill lyssna. Men i det här innebär det inte att ungdom får bete sig hur som helst.
Nej, och det jag ska säga en hemlighet då. Att kaffemetoden är ju den bästa metoden alla fritidsledare har.
Ja.
Och det är ju att man tar en kaffekopp som isbrytare. Och vi säger att det är ett ungdomsgäng som sitter och snackar skit eller bara hänger och chillar. Ja. Då använder man kaffekoppen och man kan inte få sitta här. Och de ungdomar kommer alltid bjuda in den.
Ja. Jo, det är så. Jag har aldrig varit med om under min ledarskapstid där ungdomar sa, men ohoro. Förutom, jo, det hände igår med faktiskt.
Efter 33 år?
Det hände med igår. Nej, det var i matsalen, niorna. De hade haft, jag gick och skulle sätta mig. Jag gick runt. De visste att jag ville prata om mångkulturell weekend. Jag gick och skulle sätta mig bredvid ett tjejgäng. Då var en tjej som, snälla, kan vi få i fred? Men, för de hade precis haft nationella prov. Mm. Det förklarade, men jag sa, jag respekterar, jag går härifrån. Men till alla andra år, det har varit så att de säger inte det att man inte får sitta med dem. De bara tycker det är kul att man är med dem. Så, och sen är det så här, som fritidsledare, man ska gilla att vara där, alltså på plats. Man ska gilla att
annars
vara
är man ju helt fel ute.
Ja, det stämmer. Man ska gilla att vara där oavsett hur jobbiga kidsen är.
Ja, men det är ju också, jag tror det är det som är det viktigaste. Jag tror det som är det viktigaste är att vi ser dem.
Mm.
Och att vi lyssnar på riktigt. Och jag tror det är en lyx i rollen som fritidsledare. Och som viktig vuxen. Ja. Att vara delaktig och finnas där. Och verkligen komma med tips som de kanske inte får från sina föräldrar.
Nej, verkligen. Och vi kan se andra saker som inte föräldrarna ser. Deras mående under kvällen eller något sånt där, absolut. Och då har vi den möjlighet att kunna fånga in ungdomen. Kom, vi sätter oss här uppe. Vad som har hänt ikväll? Eller är det någonting vi behöver gå vidare med? Eller är det någonting vi behöver hjälp med? Eller något sånt där? Ska vi ringa föräldrarna och prata? Så att det finns, man får jättemycket utbyte bara man är där som ledare och kan se allt det här.
Och jag tror också att för jag har ju ändå bott i samma kommun som jag har jobbat. Och ibland blir det ju så att man är alltid den här viktiga personen i de här barnens liv. Och det tycker jag är jättebra. Jag tycker det är ett superfint kvitto som man får av ungdomarna. Och att även när man går förbi på någonstans, man ska till någon plats. Och så gör de någonting som de inte får göra på en fritidsgård. Och då så säger de ju ändå hej. Och sen så blir det lite så här, och nej, nu får inte jag kanske röka eller någonting. Men då säger man så här, ja, jag är ju faktiskt fritidsledare som arbete. Mm. Så att det, ibland får man bara särskilja. Men jag tycker fortfarande inte att det är bra, nej, att du röker. Ja. Men du har ditt liv liksom.
Där kan vi vara lite olika så här. Men jag brukar säga så här, oavsett om jag är i arbete eller inte. Om jag går förbi stadsparken och Kalle 13 år, går sjuan, röker och jag jobbar inte. Titta på Kalle. Kalle, vi pratar på måndag då sen.
Jo, men jag vill understryka att det är klart man säger till att det inte är bra att de röker. Men det är ju att, så här, att man ändå också säger, ja, man är fortfarande en viktig vuxen för dem. Ja. Och det vi säger är viktigt för dem.
Och det man ska komma ihåg att man får inte vara rädd som ledare och tror att shit, nu har jag förstört hela min relation med kids, han kommer aldrig prata med mig. Det är inte ditt jobb att vara vän eller kompis med barnet eller ungdomen. Du kanske har jobbat länge i kommunen, du har relationskapital, alltså du har jättemycket positiva saker i ryggsäcken med den ungdomen. Du kan bli av med några plus i din ryggsäck genom att säga till ungdomen, jag tänker inte tolerera det här, för den ungdomen kommer komma tillbaka senare. För du har ju investerat ganska mycket kapital. Du kan säga vad du känner till den här ungdomen var som helst egentligen, förutom att förroda för många relationskapital som du har samlat ihop för ungdomen. För den känner dig. Den kommer ju förr eller senare komma tillbaka. Den kommer, kanske 2 veckor kommer man förbanna på det, men sen kommer den tillbaka, för du har ändå investerat ganska mycket i den här ungdomen.
Jag fick ju under ett pass där jag började jobba, då hamnade jag på minuskapitalet det första, efter första ska säga, passet. Mm. Och då fick jag ju då ringa hem. Och veckan efter så kom ju ungdomen och bara, hej, jag hatar dig.
Ja, exakt.
Mm. Och det är så här, ja, det är okej att du gör det nu. Mm. Men spolar man fram, för samma ungdom kom 2 år senare och bara, Alexander, jag älskar dig. Alltså, du är ändå så himla fantastisk. Du säger alltid som det är. Du himlar inte, utan frågar jag dig en fråga så säger du vad du tror om situationen. Och det är ju det här med, det är också något att vi är en viktig roll som trygga vuxna. Och att vi inte kommer hem med, vi kommer inte med en dömande påse, eller vi kommer inte med en dömande vinkel.
Nej, nej. För vi det lyssnarna ska ha med sig också. Vi friska försöker jobba med allt det friska hos ungdomarna. Alltså, vi pratar om främjande. Det friska pratar vi om att vi jobbar inte med
förebyggande.
Inte förebyggande. Vi försöker hitta allt som är positivt hos ungdomen. Inte säger hitta massa fel hos ungdomen. Det är inte det vi jobbar med. Vi försöker jobba med det, hitta det positiva. Bygga på det.
Ja, men också säga sanningen ibland.
Mm, absolut. Det är ju viktigt för dem att veta för att den ska kunna gå vidare med sitt beteende eller attityd och så vidare. Absolut. Det måste vi.
Ja, men, och det är också, jag tror det är därför det är så viktigt med just yrkesrollen. Men också att alla människor kan inte vara en fritidsledare.
Nej.
Och det ligger ju också i ja, hur många, jag vet inte hur många som jobbar som fritidsledare i Sverige. Men det är ett yrke som krävs en hel del i ledarskapspoäng eller ledarskaps...
Det är tålamodsprövande. Ja. I ledarskapsperspektiv, det är ju, det är inte som du säger, låt gå med metoden eller sättet och så vidare. Så att man måste vi måste försöka jobba åt samma håll. Alltså, Tyres fritidsgårdar, vi är ganska väl, vi har blivit väl skonade från politikerhåll med neddragning av fritidsgården. Under alla 33 åren jobbat här, då har politiken sett till att det finns fritidsgårdar här i kommunen som fungerar jättebra för våra kids. Så att det tycker jag har varit jättebra. Man ser andra kommuner där gårdarna dras ner och så vidare. Men här har ju Tyres kommun har faktiskt fortsatt ha kvar fritidsgårdarna. Träffpunkter har vi också som det heter. Och träffpunkter, det är ju mindre uppåthållande och mindre personal på träffpunkter. Och sen är det mindre yta på lokalerna så att säga. Så att kontra fritidsgårdar som är lite större och mer uppåthållande och mer personal. Så att, och det har ju politiken här i kommunen faktiskt sett till att de finns kvar. Och det tror jag att ungdomarna och själva Tyresöborna har tyckt att var bra. För det kommer till gang till alla människor. Och speciellt för de här ungdomarna som inte är föreningsanknutna. De hittar till gårdarna. Och vi har ju bra öppethållande. Så att det finns alltid någon, för det finns alltid någonstans att vara för ungdomarna om de inte känner att nej, men vad ska vi göra ikväll? Vilken gård är öppen? Vilket träffpunkt är öppet? Så att det finns alltid någon gård som är öppen. Vi har till och med öppet på söndagar nu för tiden också, att säga.
Ja, men jag tänker på hur viktigt det är med bra personalresurser och att ledare är ledare. Och hur det kommer sig att det finns ju vissa människor som, ja, alltså det, man märker när en person är en fritidsledare. Och under min utbildning så märkte man ju så här, vilka som verkligen var fritidsledare och vilka som inte är fritidsledare. Och man får ju ett, på något sätt, en connection direkt, för att man vet att den här personen kan jag prata om vad som helst med. Och det tror jag är en styrka för en fritidsledare, att på något sätt hålla sig neutral i frågor. Och att inte komma med sin åsikt, utan att alltid kunna bolla. Och jag vet inte riktigt vad det klassas som. Men det är ändå så här, jag tycker det är nästan, ja, steg två i det som vi, en fritidsledare behöver. Det är att alltid kunna vara neutral och backa tillbaka. Och använda sokratiska samtalet. Alltid fråga hur eller var eller när.
Exakt. Ställa med hur och vad frågor istället för att de här stängda frågorna till ungdomarna. Man vill, det man ska ha med sig också, att det finns professionella psykologer. Vi ska inte gå in och vara psykologer och vara, vi pratar om icke det här förebyggande. Vi jobbar inte med vi jobbar med relationer, men vi jobbar med positiva. Vi grottar inte i oss i det här. Visst, det finns mycket psykosocial ohälsa i samhället idag. Och det finns ju andra forum där man kan prata om det med ungdomarna. Men vi ska ha kunskap, absolut. Vi ska ha kunskap vad det är, vad innebär vad psykosocial ohälsa. Att kunna se det här hos ungdomen. Men shit, han mår inte bra. Vad är det jag kan göra? Vad kan jag göra? Ska jag lotsa den vidare till en annan enhet som kan vara bättre än vad jag är? Så att vi, som du säger, vi fritidsledare måste verkligen vara fokuserade eller vara uppmärksamma med allt möjligt och inte bara gå som alla tror att vi går till gården och bara leker och spelar pingis. Pingis kan vara också en grej in i att träffa ungdomen. Det är en jag kan bara tro inte, när vi spelar pingis då får man det samtalet. Men
ja.
Hur har det varit idag?
Ja, men jag tror att från ett yttre perspektiv, så om jag skulle gå förbi fritidsgården och säga, ja titta, de sitter ju bara och kör biljard. Men jag hör ju inte samtalet.
Nej, det är därför vi ledare måste vara mycket, vi fritidsledare måste vara mer, kunna berätta vad är utåt, vad är det vi gör, vara med på olika forum. Ja, men ta det här till exempel, den här podden vi pratar om här nu, det med pingisen. Men du spelar bara pingis. Nej, men det är pingisen. Det är en samtal vi har haft, jag och den ungdomen under kvällen. Han och jag var ensamma där. Vi pratade om hur skolan har varit, hur det är hemma, hans syskon. Alltså, jag får veta jättemycket om just om den ungdomen.
Ja, men det är isbrytare.
Mm. Och den får känna sig bekräftad naturligtvis. Shit, han vill veta mer om mig och min familj.
Ja, men det är ju också, jag tror det ligger i fritidsledarens natur någonstans att vara isbrytare, att kunna ta samtal, men också i andra kontentor att bli den här samtalsbäraren på något sätt. Och inte för att vara den som tar samtalet, utan att den som vill lyfta upp och veta mer och få den andra personen att bli bekräftad. Och jag tror det är viktigt i flera yrken som det kanske inte har den här rollen på något sätt. Att man, ja, även under kanske en matpaus eller kaffepaus. Och det här med, hur är läget med dig? Och, fast att man kanske inte aldrig träffar den här personen.
Och sen ska vi vara ärliga också och säga så här att inom fritidsgårdsvärlden också. Så att det är inte allt inte glamorös och så vidare. Vi har ju haft ungdomar som vi har känt att jag har jobbat med kanske 3-4 år, 6 år. Och så tyvärr hamnar de i ett kriminellt gäng, om man ska säga. Och då börjar jag själv som ledare, men var kommer det här ifrån? Varför blev de där 3-4 stycken, varför hamnade de där? De har ju farsiken varit på gården och varit med mig och jag har haft det jätteroligt. Men tyvärr, det finns andra, de finner väl någon annan sammanhang för dem.
Jag kommer inte glömma Nagoses citat från Nagose, eller så var det José, någon av dem, två kloka fritidsledare, som sa så här att oavsett vad vi gör som fritidsledare så kommer vi alltid simma motströms ungdomskulturen. Och idag är ungdomskulturen inte den kultur som någon i vår ålder önskar sig. Och det är kontra mot liksom punkkulturen när 80-talisten eller jag vet inte när det var. Men det var liksom en annan typ av kultur.
Eller när 90-talisten bara drack och bara sprang ut på gården och inte gjorde inga pang-pang och så vidare. Eller inte på gården, men i samhället, om man ska säga så.
Ja, men du måste ju också ha sett den här samhällsskillnaden i ditt liv som fritidsledare.
Ja, den är... Alltså, det går inte att jämföra. Den är inte lika grov. Så, den förr var inte lika grov som den är idag. Som man ser i samhället, så att säga. Ungdomar som man har haft relation, jättebra relation med, hamna i fel gäng och tyvärr blir lovade massa saker som den ser att det här är mycket bättre än att hänga på gården. Det är, sen kontra de här småbusarna på 90-talet som bara var kanske ute och drack, då ringde man hem föräldrarna och sen var det liksom det var bara det, liksom. Inget mer. Kontra idag, idag får man ju det är det man brukar ställa sig som ledare, det är civilkurage. Allt som sker, liksom, vågar jag gå fram till ett gäng som håller på att tjafsa där borta? Vad är det? Kommer det hända mig för något? Kommer det hända mig någonting?
Ja, och där tror jag också att, det kommunala ledarskapet finns. Alltså att, för det, nu bor jag i samma kommun och jag har ju fått en så här, av frugan. Så, ja, men de där ungdomarna står där och bråkar. Kan inte du gå dit? Och då är det så här, ja, jag måste ju gå dit. Jag har ändå relation med de här.
Mm.
Och det är inte så att man vill få en kniv i magen. Eller, nej. Men det är, jag tror att det är större risk att bråket avbryts om jag går dit. Mm. Eller om det är någon som inte har någon relation med de här ungdomarna.
Ja, absolut. Jo, så är det. Men jag skulle inte kunna gå fram till en person inte jag känner som står och bråkar så här.
Ja, men det är det som, och civilkurage är ju, då tänker jag på att det inte är någon man känner och att det är någon som kanske hoppar på någon och då är civilkurage att jag avbryter det på något sätt.
Ja, precis.
Och det är ju också det känns ju som att det är straffbart. Och det är ju, går man för långt så är det ju straffbart.
Ja, just, ja.
Nu får ju någon jurist skriva till mig sen så att det får bli rätt. Men det är ju också att folk är nog först rädda för att komma in.
Ja.
Men också är man rädd för att kanske åka på stryk.
Mm.
Och sen är man rädd
eller hot, man får en hotbild.
Ja, man får en hotbild eller att man har gjort för mycket.
Mm. Ja, jag kommer ihåg, om jag får ta en citat som en av mina chefer, Inge Lundin, hon är kultur- och fritidsförvaltningschefen, hur det var förr, om man ska dra det här till sin spets. Jag tror hon var ute och fältade, var någon Valborg. Hon var gravid. Alltså, då kunde hon liksom gå fram och säga till de här grabbarna alltså, eller tjejerna eller så, men nu lägger ni av och bråkar, slåss eller sånt där. Och de respekterade det. De skingrade. Men att idag, fast man vet inte. Man vet inte vad som skulle hända idag. Men...
Nej, men jag tror också att vi hade kommunalpoliser som hade bättre relation med ungdomarna.
Ja, det också. Precis, idag kommer ju poliser från kanske Malmö som inte har den relationen med kidsen och det blir ju...
Ja, men jag också förstår att det har blivit så att man inte har någon connection, men jag förstår också för det blir en större hotbild mot poliser.
Mm.
Så att jag förstår ju att det är svårt. Mm.
Det är det vi hoppas på. Att det, alltså, ja, idag polisen är på helspänn med all rätt, absolut. Men det vi önskar är ju när polisen kommer in på gården att de kanske bara, vad ska jag säga?
Blir mer fritidsledare,
om man ska säga bara, häng loose, om man säger.
Ja, men,
om jag ska liknelse med galgarna och icke-galgar, så att säga.
Bara så sitter han och lyfter upp axlarna och sänker ner dem.
Ja, det är min förklaring att man kan komma in som polis och bara slappna av och försöka vara där och kidsen, för man är där och ska försöka hitta någon relation, men absolut inte gå fram och fråga vad gjorde du, alltså, det är inte det man ska gå och
göra. Det har ju skett.
Ja, det har ju skett. Det är mycket bättre att man, alltså, man kommer dit och prata med ledarna. Hur ser kvällen ut? Hur ser det ut härifrån? Ja, men, gå in och kolla. Gå in och spela spel med dem. Alltså, Det är det vi önskar, att det är vår önskemål att det ska kunna vara så. Men, det, jag, men absolut, jag förstår alltså, polisen i dagens läge.
Ja, så vi är tydliga, vi förstår ju yrkesrollen som polis.
Ja.
Det är bara att när man kliver in på en fritidsgård så vill vi att du ska inte vara där, eller ni ska inte vara där för att gripa någon. Nej. Eller förhöra någon, utan vara medmänniska.
Ja.
Alltså, ta av er västen när ni kommer in. Typ.
Och sen naturligtvis, de kanske har fått en bild av någon ungdom som är där inne som de behöver prata med, men gör det med, i dialog med oss ledare.
Ja, det är tips till alla poliser som lyssnar på den här podden.
Ja.
Och det är ju, men jag tror också det är ju det här med Inger, för jag har hört den här historien förut, att det var ingen som ville gå upp och göra det här civilkuraget. Och att folk förlitar sig på henne och hennes relationer. Och det är den här relationen som är viktig i alla delar av livet. Men det är svårt om man inte får möjlighet att jobba på de här relationerna.
Nej, precis.
Men ja, hur tänker du med när det kommer till skillningen mellan ledarskapet när du började och nu? Alltså på, för det var ju två olika, jag tänker att det är olika pedagogier. Nu vet jag att du inte har ändrat så mycket, men kulturen har ju ändrats. Alltså när jag växte upp så var det mer rak pekarm, och idag är det mer dialog.
Ja, men kulturen har ändrats jättemycket. Förr i tiden då stod ju fritiden och rökte med kidsen. Det ska man ta så kanske.
Ringde man deras föräldrar då?
Nej, men skämt åsido, men det var ju den kulturen som var förr. Det var en helt annan kultur. Men i dagens läge, alltså, det är ju fortsätta egentligen att vara den ledare man är. Och ha fokus på, jag vet inte, ha fokus på ungdomen. Det är egentligen. Sen är det ju så här, jag har fått tjata ihjäl mig om man ska prata om kultur, musik, svordomar på gården, vad är det för musik som spelas på gården? Ja, och den dialogen och den diskussionen har jag haft med mina kollegor, om man ska prata om kollegor. Det finns mer som är toleranta mot de säger att, men när det kommer till musikkulturen, här rap, hiphop, R&B, att det är okej att svära, det är okej att säga the N-word och så vidare. Och det gör många rappare också. Det är inte den kulturen vi vill ha in på gården. Det var ju en period där kidsen tittade på YouTube tills vi ledare bara, nej men det här är ju destruktiva grejer. Alltså musiken som de spelades på YouTube när man tittar på kanalerna. Det blir mer verkningsbar när man tittar på bild. De såg bilden samtidigt som de lyssnar på musiken, och bilden visar att ah, men det är ju folk som bär de här bandana, vad heter det?
Har du typ rånarluva?
Rånarluva, pistoler, sjunger, rappar sig ena, men så, nej, det här är fel.
Det ska ju också vara en trygg plats för andra ungdomar.
Ja, exakt.
Alltså jag tänker om man går i sjuan och ska precis gå första gången till en fritidsgård. Och så går man längs vägen och så tittar man in och så ser det en musikvideo som man ser kanske på tv någonting. Så är det ju en person med rånarluva och en puffra. Alltså vill man inte gå in dit.
Nej. Och sen försöker man prata med ungdomarna om musikstilen, själva musiken. Då, för dem är ju så pass, alltså de är så avtrubbade med de här orden och så vidare. För mig, när jag pratar med dem, men hör du vad de säger? Men horo, det är bara ord. Hör biten bara. Det är biten vi är ute efter.
Och biten är ju bra.
Ja, men
alltså, jag tror också det att man, jag vet inte.
Men det här är ju, det är med när man pratar med ungdomarna och så vidare. Så att det, men de kan inte hålla på att svära, brukar jag säga. Men oro, F-ordet och the whole, men det är ingenting. Det är ofiltrerat för oss liksom.
Nej, men jag tänker också att det är att vi har börjat tvätta ett ord för mycket.
Mm.
När jag växte upp och man sa att någon var rasist, det var ju så här, då det var skarpt.
Ja.
Nu är det ju som så här, man slänger
det. Ja, men skällsord liksom.
Man säger det bara. Ja. Men alltså, Och det blir ju ett problem om vi, vi har ord i Sverige som betyder saker. Och det här är också tagit med ungdomar. Och hur så här, det här ordet betyder det här. Vet du om det? Och så här, hur använder det här ordet mot varandra? För att, och det blir alltid där på min tid.
Ja.
För då är det ju slagsmål. Men det här var ju liksom som att det är ett vanligt samtal. Och det är klart, då flyttar ju vi normen i samtalet.
Just det.
Och då är det ju helt, då är det ju, det är normen att kalla någon, ja, MF eller, alltså det är ju som att säga, ja men tja polan, hur är läget din MF? Alltså det blir inget bra, alltså det är inte en bra, jag skulle aldrig kalla min kompis något liknande.
Nej.
Men idag gör man ju det.
Ja, det är bara så att de säger så, kidsen liksom, all och sen blir mycket låneord som, alltså många, många ord som slang. Många, om vi nu ska säga de här orden och så vidare, så att folk förstår som de använder konstiga ord som inte vi ledare eller som jag som är gammal som inte förstår riktigt.
Som boomer.
Jag är en liten boomer. Alla över 30 boomers har jag fått höra. Så att jag brukar säga att jag är 33,5. Så jag är en boomer. Men, och förstörare liksom. När man försöker förklara. Nej men det funkar. Men vilken boomer du är och hur. Nej men de här orden använder vi inte. Jag förstår vad du menar. Men fortfarande.
Jag brukar alltid säga. Skulle du använda det här ordet till din mamma?
Mm.
Nej, absolut inte. Nej men varför gör du det mot din kompis? Mm. De kompisarna är ju värdefulla där också. Mm. Och det ligger ju i ett ledarskap att, ja, men jag ska, att ungdomar ska vara sina egna ledare.
Mm.
Att inte säga för blod till sina kompisar. Och sen finns ju alltid någon så här, ja, men om man kan kalla sina kompisar, nära kompisar, fulord. Mm. Det är ett tecken på att det är en bra kompisgrej.
Ja, just det.
Men det är fan väldigt oskönt alltså.
Ja, alltså det är den ungdomskulturen som vi ledare ska försöka...
slingas bort det.
Nej, precis, gå parera liksom, förstå hur kidsen tänker och som du sa, försöka förklara för dem. Vet du vad det betyder? För dem är bara ord som bara dyker upp så här bara i huvudet på dem.
Men grejen också, vi förstår ju också att det är kulturen, vi förstår att språk ändras genom tid. Vi vet.
Ja.
Vi vet, men vi vill ju också främja en positiv energi mellan varandra. Ja.
Därav när de är inne på gården, de där orden ska inte förekomma. Förekommer de, då tar vi dialog med dem. Sker det en gång till, då får man gå ut en stund. Kommer de in igen och säger så, okej, tack för idag. Kom tillbaka imorgon. Tills de lär sig att på gården använder vi inte ut de här orden överhuvudtaget. Det kan kränka någon annan, absolut. Så att,
Ja, men det är också, det är ju en lyx.
Mm.
För skolan är ju ett måste.
Ja, exakt.
Och det här pratar vi om hemma. Att, ja men funkar det inte så, om vi haft dialog med en ungdom och det inte funkar, då får man tacka för idag. Det kan inte skolan göra.
Men på tal om skolan, vi jobbar också inom skolan, vi har en skolkafeteria. Lyxen har, faktiskt, vi har fritidsgården har lyxen att få jobba på en skolkafeteria och möta ungdomarna. På deras arbetsplats också. För ändå skolan är i deras arbetsplats. De är där 67 timmar om dagen också. Men det har också fått höra en sån här reflektion från kidsen. När de svär i skolan och hur de låter. Och så, men hallå, vad är det du säger? Då får jag höra, hurro, vi är inte på gården nu. Jag är i skolan.
De bara, ja. Makt!
Ja, då får jag den kängan på tillbaka liksom. Men det spelar ingen roll oavsett. Nu är jag här, nu pratar du med mig och hur. Jag respekterar inte att du använder orden. Eller jag vill inte att du använder orden.
Men jag tror också att jag är rätt tydlig på att jag har mina förväntningar på ungdomar.
Mm.
Och de är faktiskt rätt höga. Mm. För jag vet att ungdomar och barn är smarta och begåvade.
Mm.
Och när man har ett språk som inte är värdigt dem.
Mm.
Det tycker jag att man måste lyfta. För de här personerna och ungdomarna är guld.
Mm.
Men deras språk är inte alls guld.
Nej.
Och det är det här man måste lyfta. Mm. Och det tror jag också är viktigt med vårt ledarskap. Att jag ser att du är en fantastisk människa. Men när du pratar på det här sättet med mig och dina kompisar. Mm. då förstår jag inte att du kan göra så mot dig själv.
Mm. För de är ändå medvetna. Om de kan relatera till gården att de inte får säga de här orden.
Ja, ja.
Alltså, ja, men... att de möter mig på skolan och använder de orden. Men vi är inte på gården, Oro. Så att de är lite medvetna om vad som sker i alla fall. Att vi har försökt att jobba. Men det är en uppförsbacke. Men...
ja, men barn är ju smarta. Mm. Ungdomar är ju smarta. Alltså, det är ju så det är. Det gäller bara att vi stöttar dem som du pratade om innan.
Jag hittar de här guldkornen hos dem och bekräftar deras positiva bilder och deras välmående. Jag tror att det är ganska viktigt att vi gör i dagens läge. Försöker hitta de här ungdomarna eller gilla att vara där med kidsen. Och därför jobbar vi som fritidsledare. Är man trött som fritidsledare och inte vill vara där eller vill vara aktiv och hitta på roliga saker med kidsen, då vet jag inte vad man gör på arbetsplatsen.
Nej, så är det ju. Och då får man ju granska sig själv.
Mm.
Och jag tänker att det är säkert många fritidsledare som har jobbat 15 år för länge på en arbetsplats. Men inte tycker att det är tryggt att komma dit och hänga. Liksom. Ja. Men det är ju också att man ska ju komma dit med energi.
Ja.
Jag tänker att varje arbetspass är tillfälle att förgylla en persons dag.
Mm.
Och man kan ju göra så mycket för att förgylla det.
Ja, precis, och med det sagt, du måste också komma, alltså arbetsgivaren eller chefen i det här fallet måste kunna hitta saker och ting tillsammans med utvecklingsmöjligheter, tillsammans med den här ledaren som man tycker att men, du kan faktiskt mycket mer än vad du ger ut för gör det här och det här. Att man pratar med tillsammans. Med chefen och den här skulle jag vilja ha i min utbildning. Det här är jag lite dålig på. Finns det någon utvecklingsmöjlighet eller finns det någon kurs jag kan gå på eller utbildning jag kan gå på för att kunna förbättra min ledarskap? För alla, vi har ju ganska många teamledare på gården också. Många vet inte heller olika metoder, man använder olika metoder. De är ju där, extra jobb. Där kommer vi som jobbar som heltidsfritledare och utbildare kunna hjälpa dem egentligen med de här metoder och agerande. Att man, du kan inte agera så här med ungdomen, du kan inte bara gå fram och skrika att det är inte okej. Ta ungdomen åt sidan, du skämmer ut honom bland alla hans kompisar. Det är inte okej.
Och grejen är också att det här är liksom... livsverktyg. Mm. Du ska ju aldrig göra det. Inte ens alltså mot dina barn. Nej. Eller
kollegor.
Ja, alltså men det är ju liksom, det är ett ledarskap som fungerar hela tiden.
Mm.
Och du ska ju aldrig skämma ut någon. Du hade ju önskat att någon gör det så mot dig.
Mm.
Men det är ju också att man bollar det här ledarskapet till varandra hela tiden.
Och det som du säger, det beror på vilken, när vi har timmisar, vilken miljö, arbetsplats de kommer ifrån. De kan upp från en byggarbetsplats kanske de har gett jargong. Mm. Det kan de inte ta med sig till gården.
Nej,
det kanske slinter över i alla fall. Det spiller över lite. Kan det vara. Där måste vi andra ledare vara inne och på det här snacket efteråt för som ledare. Hur tänkte du där? Konfliktlösning. Jag som har jobbat länge i ledaren, jag tyckte inte du agerade korrekt där. Hur kunde du ha gjort så här och så här att man leder den här personen?
Och då gäller det att släppa egot.
Ja.
Att ta det som en positiv feedback.
Ja.
Att det är möjligt att...
lite konstruktiv feedback. Så att, så att det är för ditt eget bästa så att inte nästa gång den ungdomen kanske kommer kalla det ett och annat.
Jag tror också att det är fritidsledare i sig. Det är att många av oss är okränkbara.
Mm.
Jag vill vara okränkbar. Mm. Och speciellt när det kommer till kollegor som ska ge mig feedback, då är det ju för att jag har sagt det innan i andra poddar att det är för att jag tror det bästa om er och att jag vill att jag tror att ni vill det bästa för mig.
Mm. Så vi brukar säga, man måste våga benämna saker, man får inte vara så rädd för att man sårar den andra, så att säga, för att säga saker och ting. Om inte jag säger någonting, då sårar jag dig, men jag får inte vara rädd för att inte säga de här sakerna
till dig. Jo, men säger någonting som jag har sett att du gör och inte påpeka det, då är ju jag en dålig ledare.
Exakt, då kommer jag kanske 2 månader senare, varför sa inte du det för mig för när du...
Ja, vi har haft 10 möten sedan dess.
Ja, mm. Har du sagt det då hade jag kanske ja, förstått, men nu förstår jag inte eftersom det har gått så pass långt. Alltså det är de här ledarskapsbitarna vi måste dagligen jobba med. Och tyvärr, det kanske händer när det tillkommer konflikter. En kväll kan löpa det hur bra som helst, pingis, ingenting. Då har man inte så mycket ledarskap att prata om. Men för mig, det finns alltid någonting man kan hitta under kvällen när man kan prata ledarskap i.
Ja. Ja, det kan ju bara att du missar hej till en person.
Mm.
Och så här, bollar det, hur kommer det sig att du inte del?
Ja, det finns bara att du sa det. Jag reste mig och gick och sa hej, du satt kvar. Ska vi inte bekräfta kidsen alla som... Ja.
Ja.
Det finns mycket att prata om, absolut, som om vi pratar ledarskap. Att vi måste vara på tårna, se alla kids som kommer in, eller personal. Eller det kan komma en utifrån, och vi ledare bara sitter där och pratar med ungdomen. Den utifrån förstår inte. Res på det, gå och prata med den som kommer. Alltså en förälder exempelvis.
Ja, men det är också tips för andra yrken.
Mm.
Om det är en person som kommer in från någon ny plats och man vet att det är, här kommer en ny person. Vad är känslan om vi ställer oss upp och välkomnar den här personen eller om vi bara
ignorerar?
Alltså, ja, vilken trevlig arbetsplats då, första dagen.
Ja, precis.
Så det är ju det är jätteviktigt med bemötande.
Ja.
Så nu har vi pratat i över en timme, Oro.
Va? Oj.
Och det här är ju Ohoro den stores avsnitt.
Mm. Ja, men det är bara roligt att kunna prata runt omkring. Nu har vi berört ganska många ämnen och så vidare. Bemötande. Vi har nämnt hur konflikthanteringen lite grann. Hur vi jobbar som konflikter kontra ungdomar. Det här är mig, det är vi. Hur ska vi ha det? Det är ganska enkel metod att använda. Och ge ungdomen ansvaret. Vad är konsekvens att inte vi tar ansvaret ifrån ungdomarna i dagens läge? Att de måste ha det ansvaret. Så att
det kanske är någonting de behöver och lära sig ta mer ansvar.
Ja, ja.
Ja, ska vi runda av då?
Mm. Det var jättekul att vara med här och prata en liten stund med dig, Alex.
Ja,
jag var rädd. Det var ju det för frågan ska ställa. Men Nej. Det var typ mer att vi pratade lite. Jag var ganska nice.
Ja, men jag tänker att det här är ju... grunden till den här podden, det är ju en bok som jag har läst som heter How to Read a Book.
Okay.
Och i den står det att i varje bok som du läser så är det en lärare som vill lära dig någonting.
Mm.
Och i en ledare tänker jag att det finns en ledare som vill lära någon annat någonting.
Att man, ja. Så, jag ska framöver ska jag lyssna på dina poddar. Jag kanske tar ett och annat från någon annan. Som du har intervjuat.
Ja, men, och det är så jag tänker. För, alla har olika roller.
Mm.
Och det finns alltid någonting som man kan ta. Och bejaka och känna sig. Där var, tyckte jag var jättebra ledarskapspoäng. Som jag, det tar jag och provar nästa gång.
Mm.
Så att det är min tanke. Man ska lära sig någonting om någon hela tiden.
Kul, spännande. Tack.
Tack själv.
Tack.
Ni har lyssnat på den stora podden. På Tyresös närradio. 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsen och tack för att ni har lyssnat.